Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 211 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Ylva Wessén som är vd och koncernchef för Folksamgruppen som har varit sedan december 2019. Och det blev en annorlunda första period för Ylva som vd där hon skulle hantera coronakrisen utöver och leda bolaget som förvaltar 500 miljarder kronor. Startsträckan som tur var kort för Ylva som hade varit inom bolaget på olika positioner i 13 år och där hon en gång startade som försäkringsjurist. Att Ylvas bana egentligen började inom teatern och hur det gick till när hon istället valde att bli jurist och jobba på advokatbyrå, det får vi reda på i det här avsnittet. Det här är också ett samtal om ledarskap och Ylva delar med sig om hur hon har växt som ledare genom ett ganska bryskt uppvaknande. Men också ett samtal om mod och vad det var som fick henne att till slut anta rollen som vd för försäkringsbolaget där varannan svensk har en försäkring. Här kommer nu avsnitt 211 med Ylva Wessén. Tack för att du lyssnar. Jag som programledare heter Eva Ekedal. Ylva Wessén, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Det är så roligt att ha dig här.
Det är väldigt roligt att få vara här.
Mm. Och det regnar ute och hösten är igång.
Redan.
Ja, redan. Men du, jag tänkte så här att nu när man tittar på ditt CV så inser man ju att du har ju en spännande första period i vd-rollen av många olika anledningar. Men när tillträdde du? Var det 2019 på vintern?
Ja, i december 2019. Sen var jag ju tillförordnad vd från augusti 2019 när Jens Henriksson lämnade Folksam.
Just det.
Under en eftermiddag.
Så du fick en inkörsperiod som var normal då kan man säga i alla fall. För sen blev det ju inte normalt när pandemin kom farande för oss.
Nej, den såg jag ju inte komma under rekryteringsförfarandet kan jag säga. Det var ingen som nämnde om att det första utmaningen kommer vara att hantera en pandemi.
Nej.
Och den kom ju där i februari 2020.
Mm.
Så att det är klart att det har varit en annorlunda början på ett vd-skap. Samtidigt som det har också varit en bra början för att det har visat hur otroligt starkt Folksam är som företag. Trots en jag då som ny vd och därmed en ny ledning blir det ju. Blir ju en ny grupp med nya konstellationer. Så har ju liksom företaget fungerat bra.
Ja.
Vi ställde om och har liksom högre kundnöjdhet än tidigare. Det går bra för oss. Nyckeltalen pekar uppåt. Och vi har klarat verksamheten. Både liksom den operativa verksamheten och mött kunderna under hela perioden. Och haft en finansiell stabilitet. Så att det är ju
Det är ju väldigt bra track record under den här väldigt turbulenta perioden överlag i både näringsliv och i livet i stort.
Ja, det säger någonting om styrkan i det företag som jag leder.
Mm. Och ett gammalt anrikt bolag med väldigt fina förtecken som vi säkert kommer att återkomma till, tror jag. Men den här rekryteringsprocessen var ju spännande ändå att höra lite mer om. Jag vet ju att det var en regelrätt. Det var inte bara att du blev intern, så att säga, utan det var på riktigt många kandidater som var framme.
Det var absolut en riktig rekryteringsprocess och det var inte givet från min sida att gå in i den från början.
Nej.
Utan det var ett beslut som växte fram.
Växte när du var TF då,
ja,
alltså?
Det var det.
Mm.
Det gick ju väldigt snabbt när Jens Henriksson lämnade.
Mm.
Det var ju 15.30 en onsdag fick jag första heads up om att han är nog inte här imorgon utan jag skulle vara beredd att ta över. Jag var ju vice vd för Folksam då.
Ja.
Och 19.00 gick pressmeddelandet. Mm. Så det var inte många timmar. Men då går man ju också in i liksom mer en krishantering och liksom en exekutiv mood. Att bara man gör och hanterar.
Ja, så här lös uppgiften.
Precis. Mm. Och jag var ju vice vd så att någonstans så fanns det liksom en mental beredskap att det här, i teorin i vart fall, att det här det kan hända.
Mm.
Och det var ju också vad jag var inställd på. Liksom inledningsvis, att nu är jag tillförordnad och då förvaltar jag det här. Jag leder ledningsgruppen och ser till att vi håller stabilitet i företaget. Och sen initierar styrelserna en rekryteringsprocess och rekryterar en ny vd. Och så går jag tillbaka till att bli vice vd och stabschef.
Ja, för det var så du tänkte alltså?
Ja, det var så jag tänkte.
Vad spännande. Menar du att du liksom inte förespeglade dig att men kanske jag nu ska?
Jag har inte... Det är inte så att jag har liksom sett att det här är mitt nästa steg. Mm. Att så fort chansen ges så kommer jag hoppa på den. Utan jag såg det som mitt uppdrag att vara vice vd och stabschef.
Mm.
Och det skulle jag vara. Och stå för liksom kontinuitet och stabilitet i Folksam. Mm. Men sen insåg jag ganska snabbt som tillförordnad att det här är inte ett förvaltande uppdrag. Även om jag är tillförordnad så går det inte att leda ett bolag som Folksam bara genom att förvalta. Man måste kliva in med hela kroppen och leda. Och gör man det, då måste man också vara beredd att lämna när en ny vd kommer. För att annars finns det en risk för dubbelkommando.
Ja.
Och det går inte. Och då ställdes ju liksom frågan på sin spets på något sätt. Mm. Vad vill jag då när spelplanen hade ändrats på det sättet? Och
gud vad du måste ha haft många tankar under det här halvåret där då.
Om.
Hade man nästan vilja vara med, känner
jag. Ja, men det är klart att det här var en process i mig.
Mm.
Definitivt då en ganska snabb mognadsresa i att komma fram till att nej, men nu finns den här möjligheten. Och Folksam är ett alldeles för bra företag för att släppa till vem som helst.
Mm.
Då vill jag vara med.
Och du hade ju en lång karriär på Folksam in på massor med olika roller som vi säkert kommer att nämna här också, men innan, så det var ju verkligen så här, du var ju verkligen inne i både kulturen och kände alla människor i alla fall många och så redan innan, och det är klart att rekryteras man externt ifrån så har man ju inte den fördelen, eller ja, hur man nu ska se på det. Vad tycker du om det?
Nej, det är klart att det är en fördel att du känner organisationen. Men det finns ju både fördelar och nackdelar med att vara internt rekryterad vd.
Mm.
Men en fördel är just det du nämner, att startsträckan blir mycket kortare. Och jag, som nytillträdd vd så ska man ju hålla 100 dagars talet.
Exakt.
Ja. Och det gjorde jag efter 10 dagar och med liksom, ja, rubriken 100 dagar är 10 dagar för mig.
Ah. Ah, häftigt. Ja. Då hade du redan visionen klar. Ja. Men det var när du hade tillträtt.
Ja, precis. Just det. Ja.
Så under det här liksom vakuumperioden där innan, sov du gott på nätterna eller var det liksom, snurrade du runt?
Jag sov gott.
Ja, okay.
Så.
Vad skönt.
Ja, det är det faktiskt. Det är klart att jag hade liksom ett adrenalinpåslag. Det är klart att jag var liksom... Det var en väldigt obekant situation. Och så. Men samtidigt så trivdes jag. Det var ett spännande tid.
Det var något kittlande
över
detta.
Ja, det var det. Mm. Och du testar ju dig själv och din styrka.
på riktigt när du utsätts för någonting sånt. Och det var, den utmaningen, den var rolig.
Minns du vad, när du liksom bestämde dig för, nej men jag skulle vilja det här?
Ja, inte dagen eller liksom sådär, men jag minns hur tankarna gick. Och det var ju att, ja men nu har jag möjligheten. Och om jag inte tar den, då kan jag aldrig framåt prata om jämställdhet med trovärdighet längre. Mm. Om jag som har möjligheten att göra det här, ta mig an det högsta ledaruppdraget i Folksam, säger nej, hur ska jag då kunna uppmuntra andra kvinnor omkring mig?
Mm.
Och våga ta det steget, eller prata jämställdhet.
Mm. Så bra. Det var nästan ett brandtal i Women for Leaders, det där hörde jag. Ja, men det är sant, alltså, vi kan ju inte backa då.
Nej, man kan inte det.
Nej.
Och det här handlar ju om också att se mina döttrar i ögonen och se mig själv i ögonen.
Mm. Fick du mycket backning och så här hejaropat, så, eller hur gick det till?
Ja, alltså både och ska jag säga. Jag kände ju liksom var jag hade stödet, både i ledningsgruppen och i privat och sådär. Givetvis så finns det ju liksom en infrastruktur runt omkring mig i form av man och barn.
Ja, just det. Tre barn är det.
Ja, precis. Men från rekryteringskommitténs håll så tycker jag nog att de behandlade mig med respekt. Men det var ju inte givet att jag skulle bli vd.
Mm.
Så det var inte dunka, liksom ryggdunkar och kör på det här, utan... Och jag kände för varje moment i rekryteringsprocessen att oj, det här räckte inte heller. Nu måste jag liksom höja mig ytterligare en nivå. Så att det var en lärorik period. Och jag är väldigt glad över att det var en ordentlig rekryteringsprocess som slutade med en pitch. Vi var tre kandidater på slutet. Det var jag och två externa, vilka jag inte vet vilka det är.
Nej.
Även om jag gärna skulle vilja veta det.
Jag med.
Jag är nyfiken.
Ja.
Så fick vi pitcha om vad vi skulle vilja med Folksam framåt. Och det där har jag ju haft en otrolig nytta av, att faktiskt få gå tillbaka och liksom tänka igenom de tankarna.
Mm. Och där kan man ju tänka att du ändå hade ju en massa insikter ändå om bolaget.
Så är det. Mm.
Men du är den första kvinnan i Folksams historia på vd-posten.
Så är det.
Det är fantastiskt.
Ja, det är ett fint uppdrag och det är ett fint företag.
Mm. Verkligen. Som väldigt många svenskar är bekanta med.
Vi försäkrar vartannat hushåll i Sverige. Så att vi,
det är så, vartannat
hushåll. 3 miljoner människor har sitt långsiktiga sparande hos oss.
Mm.
Så att det här är ju ett uppdrag som berör många människor i Sverige.
Mm.
Och vi ser ju oss som en samhällsaktör. För att det vi gör, de villkor vi har i våra försäkringsvillkor, den avkastning vi genererar till sparare, det påverkar det svenska samhället.
Mm.
Och det har
ni påverkar ju ganska mycket. Jag tänker på också ert liksom aktiva förvaltande i andra bolag och jämställdhets- och hållbarhetstänket som ni driver där.
Mm.
Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till det, för att jag börjar redan gå igång här, känner jag, i samtalet med dig. Vi måste ju få reda på, det var ju skådespelerska från början. Stämmer det eller?
Ja.
Jag har forskat lite här och hittar en sån grej.
Ja, jag spelade teater i unga år och gick teaterlinjen på Södra Latin i gymnasiet. Och liksom hade siktet inställt på...
Du skulle bli det alltså?
Ja, jag skulle bli skådespelerska.
Var det liksom en dröm?
Ja, det var en dröm, var det. Och jag tyckte det var vansinnigt roligt. Det var verkligen det jag brann för. Men
så tänker man ju genast, har du användning av det här idag?
Ja, det har jag. Och det såg jag inte riktigt komma.
Nej.
För att jag svängde ju om och blev jurist. Då.
Ja, det är så otroligt. Det här måste vara karriärpoddens en av de mest spännande, liksom, skådespelare, jurist och nu vd för Folksam.
Ja, jag kände ju att när det väl började liksom bli allvar, och jag var runt 20-årsåldern då, och antingen satsar man på skådespelare eller så gör man det inte, och då stod det och vägde mellan det, och då kände jag att jag är egentligen inte beredd att lägga ner all den tid och kraft som krävs för att vara kulturarbetare när det inte finns några villkor i att du får ett drägligt liv.
Nej. Det är verkligen, de har inga garantier för något.
Nej, inga. Och du kommer alltid liksom att jobba, måste jobba hela tiden. Det behöver du för sig som ung jurist också. men på det andra villkor. Mm. Du har en trygghet på ett helt annat sätt. Och jag var inte beredd att ta den risken.
Nej.
Att gå in på skådespelarbanan på riktigt.
Men var du bra på berättat?
Nej, alltså hade talangen räckt så hade jag ju kanske värderat om på ett annat sätt. Men det var nog bra att jag
gjorde
det.
Men hade du några roller liksom, jobbade som det eller hur?
Jag har varit med i en barnproduktion i Sveriges Television. Det är väl den största meriten.
Ja. Är det något man känner igen?
Nej.
Okej. Ja, men vad roligt. Mm. Men då undrar man ju också, när svängde det då? Hur det här, från att gå på Södra Latin och tro att man ska bli skådespelerska till att svänga om till juristen?
Ja, det är en ganska speciell händelse i mitt liv som jag minns väldigt tydligt om när jag bestämde mig för att bli jurist. Och det här var ju också i 20-årsåldern då när jag hade släppt skådespeleriet och jag befann mig på Åland tillsammans med min pappa.
Mm, för där är du... Är du uppvuxen på Åland? Eller?
Nej, jag är uppvuxen i Stockholm.
Okay.
Men jag har mina rötter på Åland i det att min pappa bor där. Och den här sommarkvällen då så var jag där. Och så var jag nere vid glasskiosken. eller kvällsnöjet där. Tillsammans med min pappa. Och där finns det andra bybor. Och då fick jag frågan, som man ofta får i 20-årsåldern. Vad ska du bli när du blir stor? Och jag var så innerligt trött på att få den här frågan. Och det var då en tant ifrån byn som frågade mig, Greta Stina, vad ska du bli nu då när du blir stor? Och då tänkte jag att nu ska jag ta ifrån tårna här. Så då sa jag, nej, men jag funderar på att bli jurist. Och
hände bara sådär?
Liksom. Bara sådär, jag hade aldrig sagt det tidigare. Utan jag tog i liksom det med det högsta jag kunde tänka mig. Så. Mest för att få tyst på henne.
Ja.
Och hennes positiva reaktion när jag sa det här, hon sa, nej men Ylva, vet du vad, du skulle bli en jättebra jurist. Jaha, tänkte jag, skulle jag?
Åh, gud, vilken story det där är.
Ja, och jag...
Sådana händelser liksom som kan vara så avgörande.
Ja, och sen åkte jag hem till Stockholm och sökte till Stockholms universitet och kom in.
Vad sa din pappa då?
I bilen hem så frågade han mig, jurist? Det har du aldrig sagt något om. Nej, sa jag. Jag har heller aldrig tänkt tanken tidigare.
Och så blev det så.
Och så blev det så.
Men du, vad jobbar dina föräldrar med då?
Min pappa är i grunden svetsare och min mamma är vårdbiträde.
Mm. Så det var ingen sån, varken skådespelerska eller jurist var med i så?
Nej.
För ibland så ärver man ju på något sätt antingen sina föräldrars drömmar eller går någon i rakt nedstigande led samma väg. Men det fanns ingen sånt.
Nej, det fanns det inte. Jag ärvde mina föräldrars försäkringsbolag. Jag har alltid haft sina försäkringar i Folksam.
Ja.
Så jag är uppvuxen med Folksam.
Ja, det var något där.
Något där, ja, precis. Ja. Men nej, det var det inte. Men däremot så har jag alltid blivit uppmuntrad hemifrån av att studera vidare. Min pappa hade ju inte den möjligheten. Han är ju född 31 och blir alltså 90 år i år.
Mm.
Och fick då bara gå 6 år i grundskola på Åland när han var liten. Och han har verkligen liksom uppmuntrat mig att fortsätta studera. Att när möjligheten finns, då finns det inga ursäkter till att inte ta den.
Mm. Så det hade du fått i dig?
Det hade jag fått i mig, ja. Att en utbildning skaffar man sig.
Mm. Det är ju väldigt mycket som händer där i våra första år. Och jag är ju lite road av att liksom försöka ta dig tillbaka till de här tidiga åren och fundera på vad är det för nycklar som du idag hittar att det här var så här mycket av min tidiga prägling som har gjort att jag är den jag är idag.
Ja, alltså det har jag med mig hemifrån. Det är ju att man ska göra sitt bästa. Du ska alltid liksom anstränga dig. Det finns alltid saker du kan göra idag för att underlätta morgondagen. Och ja, och sen liksom hygienfaktoret, man är ärlig, man är rak. Ja.
Men hur var du som liten tjej då?
Ja, men jag är en duktig flicka.
Mm.
Och ja, ordningsam, sjöng i kör, bra betyg i skolan. Hela det paketet har jag med mig.
Mm. Har du syskon?
Ja, en yngre syster. Mm. Som är 7 år yngre än vad jag är.
Mm. Stora syster.
Ja.
Mm. Jag har bara såna här. Eller väldigt många i alla fall.
Ja. Ja. Ja.
Okej, och sen så blev det ju då till slut juristlinjen. Och hur började din bana sen då?
När jag var utexaminerad, då satt jag ting i Skövde. Skövde tingsrätt. Och sen så började jag på advokatbyrå efter det. Och där var jag i 7 år, så att jag blev advokat innan jag gick vidare till Folksam.
Och när du tänker på de där åren då, vad hittar du för nycklar där?
Ja, men det är klart att det var... Jag byggde mycket självförtroende där och mycket kunskap. Jag fick ju finnas i sammanhang som jag aldrig har varit i tidigare. Och där prestation ger liksom bekräftelse.
Mm.
Är du duktig så får du genomslag. Och det där...
Och fakturerade timmar är också...
Ja, absolut. Fakturerade timmar är definitivt av vikt på en advokatbyrå. Men också att du får bekräftelse för din kompetens och kunskap. Sen ska du fortsätta inom advokatbranschen, ja, men då är ju fakturerade timmar helt avgörande.
Och att nätverk. Man ska kunna bli partner.
Ja, precis. Och nätverk och sådär. Och där hade väl inte jag... Liksom de förutsättningarna.
Men hade du kunnat liksom fortsätta i den eran? Eller var det så att du sökte det som bolagsjurist av någon anledning?
Jag hade nog kunnat fortsätta på byrån. Jag alltså hade möjlighet till det.
Mm.
Men för mig så passar det bättre att vara på bolag. Jag tycker om att jobba. Jag har alltid tyckt om att jobba. Och jag jobbar mycket och sådär. Men... Min nedlagda tid på jobbet, där vill jag alltså gå till produktion, liksom att jag ska jobba. Att vara ute och nätverka och så, det är inte mitt största intresse.
Nej.
Och du behöver ha det intresset i ganska tidiga år för att klara en karriär inom advokatbranschen.
Ja, för att skaffa sig klienter.
Ja, det är
Det är ju en speciell värld och kultur. Jag har fått snegla lite på den utifrån förstås. Och det är ju inte en jämställd värld ännu. De fightas ju en hel del med det.
Ja, de har utmaningar i det om man tittar på hur många kvinnor som läser på juristlinjen och som tar examen med goda betyg. Och hur många som sen finns
blir partners.
Mm.
Ja, nej, men den där ekvationen har de inte fått att gå ihop ännu. Spännande att se hur det kommer att gå framöver för dem.
Mm.
Men låt oss ta oss in i din karriär på Folksam här nu då. Hur gick det till när du blev ledare?
Ja, jag är i grund och botten en liksom klassisk chefsutnämning. Där jag använder ordet chef, väl medveten om det. Jag var duktig specialist. Jag började där som försäkringsjurist och sen blev jag bolagsjurist. Och då tog man en duktig specialist och så sa att du borde bli chef. Och det tyckte jag också.
Ja, det låter bra.
Ja, det låter bra. Och då fick jag möjligheten att bli compliance-chef på Folksam. Och det lät jättespännande. Mm. Så det hoppade jag på. Och jag förstod inte vad det innebar att vara ledare.
Nej, berätta. Vad var det som hände?
Nej, men det var egentligen först... Jag fick ju gå en ledarskapsutbildning då. Min första. Och redan där vid första tillfället så förstod jag att det här handlar ju inte om att lösa sakfrågan. Att vara chef handlar om att leda människor. Och det var en aha-upplevelse för mig. Mm. Jag fick liksom tänka till där. Är det här någonting som jag vill fortsätta med? eller ska jag vara specialist? Ja. För att specialist, det var jag ju bra på.
Mm.
Men där kände jag ändå att... Ja, men
hur gick det? Hur fick du den här aha-upplevelsen?
Ja, men det var på den här ledarskapsutbildningen.
Ja, vad hände då?
Ja, de pratade om hur det var att leda människor. och jag tänkte att jaha. Är det är alltså det handlar om. Och då funderade jag på, ja, men vill jag det här? Och så konstaterade jag, men jag är ändå tillräckligt nyfiken för att jag skulle vilja utforska vad är det egentligen att vara ledare? Men jag gick den här utbildningen, men poletten trillade inte ner. Utan det var först när jag fick möjligheten att gå en djupare ledarskapsutbildning. Också inom Folksamsregi, det var 2016.
Mm, mm.
Då trillade poletten ner.
Så du hade det successivt.
Ja.
Men de här första åren som chef då.
Ja.
Hur tror du man uppfattade dig då?
Ja, inte så bra, skulle jag säga. Jag hankade mig fram, men jag förstod inte riktigt. Jag hade inte nycklarna, jag hade inte verktygen. Utan jag ledde på där bäst jag kunde, men det gick ju så där. Gjorde det. Och jag fick en chefskollega som heter Magnus Westerlund. Och vi ledde varsin grupp, en inom Liv och en inom Sak. Och hade liksom samma uppdrag, men inom de olika koncernerna. Och jag såg ju att det han gjorde, det funkade. Han gjorde ju saker och ting. Han fick människor med sig. Det jag gjorde, det funkade inte. Och jag förstod inte varför. Hur kommer det sig att det är så?
Det är häftigt att du kan sitta här idag och liksom reflektera över det här. Men man ser ju dig ändå som en liksom relationsorienterad person. Det kan ju inte ha liksom blivit en personlighetsförändring.
Ja, fast det är en riktig insikt. Alltså det är en fysisk, liksom, fysiskt minne jag har när poletten trillade ner. Och det var många år senare. Mm. Det var alltså 2016 när jag fick gå en ordentlig liksom, ledarskapsutbildning.
Mm.
Och då förstod jag ju, alltså, det tog ett år att förstå att det är relationer det handlar om. Och får man inte bukt med relationerna, får du inte ordning på dem, då kommer du aldrig komma fram i sakfrågorna.
Mm. Nej, att det ena ger det andra.
Nej. Liksom. Och du stannar i liksom, relationsfrågan om du inte har sorterat ut det.
Ah.
Att det pågår de här två processerna hela tiden i jobbsammanhang. Den ena, den sociala processen och liksom, arbetsprocessen.
Mm.
Och är det grus i maskineriet i sociala processen, då är det där man är. Du kommer aldrig vidare.
Mm. Så när du kom hem från den här utbildningen då, när du hade fått den här riktiga insikten då, var det så att man alla tänkte att nu har det hänt något jättestort här med Ylva, eller?
Ja, det vet jag inte.
Du har inte fått höra
men nej, det har jag inte, men det är klart att successivt har jag fått tillämpa liksom de färdigheterna. Jag har ju förstått att vara ledare, jag ska väl inte säga att ingen är född till ledare, men det är inte en färdighet som du bara har, utan det här är någonting som du tillförskansar dig. Du lär dig att vara ledare. Det är en vetenskap som alla andra.
Ja.
Och en skicklighet.
Ja, det tror jag också. Alltså, det är ju inte så att det är några som är födda till det, även om det är några som kanske tycker att de är det. Men det har ju sagts om dig då, när du tillträdde, att du är... Det var Lars Eriksson, styrelseordförande för Folksam Liv, som sa, jag har läst mig till det, tydlig, doer och lagspelare.
Mm. Laget är viktigt.
Mm.
Och det är återigen den här liksom processen, att har du inte dina relationer sorterade och liksom utredda, och att det finns en trygghet i rummet och att du kan samla laget, då kommer du aldrig vidare.
Mm.
Du kommer vara fast i det. Och få lägga liksom, ja, du måste hantera det först.
Mm.
Så att det här lagbygget, att det är viktigt, det är min fulla och fasta tro på. Mm. Och det var också en av de sakerna som jag sa när jag tillträdde som vd för Folksam, att jag ska bygga ett lag av koncernledningen. Det är vad vi ska göra.
Mm. Mm. Och vad häftigt att höra den här, din egen personliga resa också i det här då, för då tänker jag att efter den där ledarskapsutbildningen så måste det ha hänt lite saker med dig själv då också.
Det har det ju. Det är klart att det här har påverkat mig djupt.
Ja.
Är det, och jag har lärt känna mig själv. Jag förstår relationer runt omkring mig mycket bättre. Jag är en bättre mamma.
Mm.
Och så att det är klart att det här var viktigt.
Mm. Både. Hur har du gjort då för att liksom få ordning på de här pusselbitarna?
Ja, alltså, jag ska säga så här, att det handlar om att, alltså, när jag skulle tillträda som vd och även efter det, när jag blev stabschef och vice vd, så kände jag att jag kan inte låtsas. Jag kommer att bli avslöjad liksom samma sekund som jag tillträder om jag försöker spela någon annan. Jag måste vara mig själv. Och det där låter ju banalt, men det är det inte.
Nej.
Att inte spela en roll när du får titlar. Och det har jag jobbat liksom mycket med, att komma tillbaka till. Här är jag. Och liksom vara grundad i mig själv. Så det är väl egentligen det som jag har fokuserat på. Och, mm. och då vågar man också möta, alltså vågar du möta dig själv så mm. vågar du möta andra människor.
Mm. Så är det ju, att vara sig själv på något sätt, oavsett vilken titel eller mm. kostym man har på sig.
Mm.
Ja, det låter så enkelt, men det är inte så enkelt.
Nej.
Och då kan man ju ha olika så här, hjälp på vägen. Har du haft så här, mentorer eller coacher, eller vad har du haft för bollplank?
Både och. Både mentorer på Folksam har jag haft, som har stöttat mig otroligt. Bland annat Thomas Norderheim, som var en tidigare vice vd,
mm.
som har varit en enormt positiv kraft för mig.
Mm.
Och sen har jag ju en coach
mm.
som jag kan bolla saker och ting med, diskutera igenom,
mm.
Lyfta problem,
mm.
reflektioner.
Mm.
Och det handlar ju inte bara om samtalet, det handlar ju också om att skapa den tiden för dig själv. Att reflektera över situationer, hur man hanterar saker och ting, möten, mm. problem som uppstår. Att ta den tiden och hur viktigt det är.
Ja, verkligen. Mm. Och det har ju inte minst den här senaste, alltså både att du tillträdde som vd och det har varit den här svåra perioden att leda nu, som vi pratar ju mycket om ledarskap på ett annat sätt
mm.
under den här digitala, när vi inte fick träffas ens en gång under den här perioden.
Nej.
Då kan jag tänka mig att det var ännu mer träning kring hur man ska möta människor och så.
Ja, och det är ju svårare digitalt.
Mm.
Onekligen. Och det är svårare att se hur människor mår. Mm. Det är svårare att få en inkludering i samtalet. Det är svårare att få engagemang när du är digitalt. Vad vi har sett har blivit bättre, det är att vi är rakare i språket. Mm. Det går inte att förmedla känslor eller funderingar med kroppsspråk. Och då behöver du bli tydligare i det du säger. Så att för oss i koncernledningen så har vi tagit ett steg framåt i liksom att ha en rakare kommunikation. Och det är ju också en intressant mm. reflektion.
Mm. Det händer en del bra saker,
ja,
också.
Ja, det gör det.
Att man kanske skalar bort det där som inte är bra.
Ja, mm. och att du måste, ska du få din stämma hörd, liksom, att din åsikt ska komma fram, då måste du också formulera den på ett rakt och tydligt sätt. Du kan inte signalera med kroppen att det här tycker du egentligen inte om.
Nej, precis.
Utan du behöver formulera.
Man behöver formulera det, ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, jag brukar ju också prata en hel del om toppar och dalar. Och nu när vi har fått glimta in här i din karriär och ditt liv. Vad är det för... Ska vi börja med topparna då?
Oj.
Eller toppen. Eller?
Ja. Jo, men det är klart att jag har många sådana. Så det är svårt att nämna.
No,
men det
är alltså, tre barn, jo, jag vet.
Ja, men liksom, några mål som jag har vunnit i domstol, det är ju liksom en enorm adrenalinkick.
Ja, det var.
När man får läsa domslutet. Ja. Och sen också när man, de gånger som jag lyckats som ledare, då det ger ju också en enorm stolthet och glädje. Mm. När man känner att, fasen, hörrni, vi rör oss framåt. Det här har vi åstadkommit. Och det finns en, liksom, när man ser energin börja bubbla runt, det är häftigt.
Mm. Och det har du fått känna nu då också?
Ja, det har jag fått känna nu.
Mm. Mm. Jaha, och de här svåra stunderna då?
Jo, men de är också många. Jag var inne på en då när jag hade den här chefskollegan som jag var väldigt bra chefskollega med. Så han jobbar inte kvar på Fångs ändå, Magnus då. Och jag såg liksom hur han brinner för ledarskap, tycker det här är intressant. Han kunde det här med ledarskap. Jag kunde det inte.
Mm.
Det var tufft. Mm. Var det.
Mm.
Och att
inse det då. Du som var liksom en duktig flicka.
Ja, precis. Mm. Och att då handlar det inte om liksom, jag måste göra någonting mer. Jag måste liksom förskansa med den här kunskapen om hur det är att leda. Och det var ju brutalt vissa gånger när jag kände att jag fick inte gruppen med mig.
Mm. Mm.
Vi skulle framåt och det, du vet, när man ger order och det liksom, det blir inte bra.
Mm.
De gör, men det är inte med glädje. Och det är, man har inte den där omsorgen om att det ska bli bra om du är beordrad att göra någonting.
Nej.
Men jag hade
så det var liksom en smärtsam insikt som ändå då blev väldigt omvälvande och bra då.
Och som jag har nytta av idag.
Mm, precis, för har man aldrig känt det där så...
Nej.
Så har man ju ingen möjlighet att göra någonting åt det.
Nej.
Nej. Finns det andra stunder som har varit dalar?
Jo, men det är klart att det finns det. Och det är framförallt när man tvivlar på sig själv. Jag har ju tagit steg nu till att bli vd. Jag leder alltså en ledningsgrupp som jag själv var en del av sen tidigare. Det är ju utmanande i sig att hitta nya roller, och de ska förhålla sig till mig, jag ska förhålla mig till dem.
Mm.
Och också där att känna att man ska nå fram. Så att det är klart att det är utmaningar.
Mm. Men det vill väl du ha, tänker jag.
Absolut.
Det låter så. Det låter så.
Ja.
Du, och sen har vi varit inne på det här med jämställdhet. Och det vet jag ju att det är en av de faktorerna som ni är väldigt aktiva och driver på Folksam.
Mm.
Hur gör ni?
Det här är ju någonting som vi har jobbat med länge. Jag tror att de flesta kanske minns den här reklamkampanjen som vi hade tidigare som heter Döp henne till Göran.
Mm.
När Göran var
just det.
Var det främsta namnet inom näringslivet.
Ja, precis. Sen var det ju Anders.
Ja.
Eller det är väl det nu,
ja, tror jag. Mm. Så det här är ju någonting som vi har jobbat med i decennier. Och det är ju liksom en tro på att det blir bättre. Det blir bättre resultat. Om man är jämställda.
Mm.
Och det går inte att göra på något annat sätt än att du sätter upp konkreta mål. Och de är 50%.
Mm, det är så, ja. Ni kör på 50.
Ja, vi kör på 50. Mm. Sen finns det ju naturligtvis en toleransnivå i det där. Men vi har helt jämställda styrelser.
Mm.
Hälften kvinnor, hälften män. Vi har en jämställd ledningsgrupp. Och vi har jämställt på chefsnivå.
Mm.
Och dit hade vi inte nått.
När bestämde ni er för de här målen?
Oh, det vågar jag inte svara på. Nej. Det är långt före min tid, så att jag sitter här nu och skördar frukten av...
Ja, av det som andra har bidragit med.
Precis.
Ja. Men ändå coolt, för det är ju inte så många bolag som kan skryta med det här.
Nej.
Som vi vet när vi har läst Allbright-rapporten och annat.
Nej.
Men det är ju också intressant att höra hur ni påverkar andra bolag.
Mm.
Genom era ägardirektiv.
Japp, och det är ju för att vi är ju innehavare. Vi förvaltar ju över 500 miljarder.
Mm.
Och som ska placeras i olika infrastrukturprojekt eller aktieinnehav i bolag eller obligationer och så. Fastigheter. Och när det kommer till aktieinnehav och de bolagsinnehav som vi har, så har vi ju sagt att vi ska vara en aktiv ägare. Och då handlar det inte om att vi bara ska utesluta bolag som vi inte tycker liksom har nått fram till vad vi tycker är bra, utan då ska vi vara med och påverka. Så att vi har ju en aktiv ägarstyrning i det att vi har en dialog med bolagens ledning, vi agerar på bolagsstämmor. Det är inte så att vi vill liksom överraska bolagen eller liksom sätta dem på pottan och visa oj vad ni är dåliga, utan Nej. Det är snarare tvärtom. Vi tillskriver ledningarna innan bolagsstämman och säger de här frågorna kommer vi ställa så att ni är beredda.
Mm, okay.
Och där har vi då drivit bland annat jämställdhetsfrågor. Mm. Nu har vi ju hållbarhetsfrågor som är i fokus.
Mm, med all rätt.
Mm.
Med tanke på att hållbarhet är ju både jämställdhet och
Absolut.
Allt det andra som vi just nu har så otroligt mycket att brottas med.
Ja.
Okej, men det där låter ju väldigt bra och enkelt när du säger det. Och sen sitter vi här ändå och funderar på hur valberedningarna har gjort ändå, säger jag som ju jobbar med frågan aktivt att påverka. Men det är bra att ni driver på utifrån ägarperspektivet, verkligen. Vi brukar prata väldigt mycket om det moderna ledarskapet och vad som ska krävas för framtidens ledare för att vi ska få hållbara bolag och sunda bolag och lönsamma. Vad tror du är det viktigaste liksom parametrarna i framtidens ledarskap eller moderna ledarskapet?
Alltså pandemin har ju skapat en helt ny värld för oss i det att vi nu kommer att behöva leda digitalt mycket, mycket mer. Alltså på distans. Och vi kommer att ha hybridmöten. Och allt det här kommer vara liksom ett naturligt inslag i ledarskapet. Och det här ställer ju liksom krav på som ledare. Och jag tror att vi är naiva om vi inte tror att vi kommer fortsätta behöva utbilda oss i det här.
Mm.
Det här är också kunskap som du måste lära dig. Som du måste ta till dig.
Mm.
Och där tror jag att man kommer behöva lägga lite krut.
För att lärande kring det.
Mm. Ja, utveckla ledarskapet när hälften sitter i rummet, hälften är med på Teams eller något annat digitalt medium. Och så här kommer det se ut.
Mm. 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 Vad är det mer då, som du tror... om vi ska prata med våra barn, liksom, vad är det de kommer att... behöva mer av? Hur ser den ut, framtidens ledare? Är det som du och jag, eller har de några andra egenskaper?
Nej, men det är klart att de har andra egenskaper. vi kommer vara stofiler inom kort.
Ja, det kommer vi vara. Ja, inte ännu.
Nej, det är den brutala verkligheten. Men jag tror ju att relationer kommer, den vägen kommer vara fortsatt viktig, även för de unga ledarna. Och sen mod. Mod att liksom våga pröva, mod att våga ompröva, mod att göra misstag, att byta bransch, att byta jobb mer. Att inte de här spikraka liksom karriärvägarna, de kommer nog se annorlunda ut framåt.
Mm.
Och människor kommer ha mer, alltså bredare kompetens, så. Mer erfarenhet av olika jobb, av olika händelser och liksom...
Mm.
Så.
Mm.
Och då gäller det att ha tillit till medarbetarna.
Precis. Har du lätt för att känna tillit? Eller är det så att man ska bevisa sig lite?
Man behöver nog bevisa sig. Men det går ganska snabbt att bevisa sig för mig. Det gör det. Jag har ett exempel där jag hade ett möte med en medarbetare. Och vi hade svåra samtal. Och vi hade flera möten på varandra.
Mm.
Och mellan två av mötena så läste jag på om tillit.
Mm.
Och vad jag kan göra för att visa tillit när jag går in i det här mötet. Och valde att göra det. Och det blev ett helt annat möte.
Oh, fantastiskt. Vad gjorde du då tror jag? För att visa tillit, hur gör man det?
Ja, från min sida, alltså, det var inte svårare än att jag ett blev medveten om att jag behöver göra det här. Två, valde att gå in och tänka att den här personen vill väl, men förmår inte riktigt att förmedla det.
Mm.
Så nu ska jag lyssna.
Mm.
Och ha liksom gröna glasögon på mig.
Mm. Och inte dömande. Då.
Och inte dömande, nej. Mm. Och inte försöka lösa problemet.
Mm.
Utan lyssna. Och det blev ett helt annat möte. Och det där kräver ju en viss del tålamod. Men också medvetenhet. Att den här situationen krävde det här.
Vilket bra exempel på det som jag jobbar väldigt mycket med också. Att utbilda personer i att just bli empatiska, lyssnande ledare. För det ligger ju väldigt mycket på framtidens ledarskap, tror jag att det kommer vara en nyckel.
Mm. Och jag tror att de flesta ledare, även idag,
ja,
vill, ja, men vill det här. Man vill vara empatisk, man vill visa tillit. Mm. Men du måste också skaffa dig tid att reflektera över, och inte bara springa mellan mötena. Och det är ju det som är nackdelen med dessa digitala möten, att de går slag i slag. De slutar 59 och nästa börjar 00. Ja. Du hinner inte reflektera däremellan.
Mm.
Och då klampar du bara rakt in i mötet. Men ger du dig själv tid att reflektera över nästa möte, eller vad kan jag göra för att få det här att bli bättre, så blir det ju oftast det.
Är det här saker som du tillämpar regelbundet också för att klara din vardag, så att säga?
När jag har tid.
När du har tid. Ja, men hur ser en vardag ut för dig då? Går det slag i slag, eller?
Det går mycket slag i slag. Och det är klart att det här, jag kan ju inte skylla det på någon annan än mig själv. Att det här är ju, jag har makt att förändra det här. Men det är svårt, är det. Jag ska inte säga att det är svårt. Jag ska säga att jag har inte tagit tag i det på riktigt. Men jag kan inte säga att jag reflekterar varje dag, för det gör jag inte. Men kanske någon gång i veckan att jag sätter mig och ändå reflekterar.
Mm.
Och väl medveten om att den där tiden har jag igen. Det blir effektivare när jag tillåter mig att reflektera.
Mm. Jag vet, en av mina deltagare i Women for Leaders, vårt ledarprogram, hon pratade om att zooma ut. Jag tycker det är så bra så här. Ibland måste man bara zooma ut för att klara och se klart, helt enkelt. Men du, under det här senaste året när du har haft det yttersta ansvaret, vad har varit det svåraste?
Det har ju varit ett pandemiår. Så jag tycker att det har varit att känna in hur företaget mår, alltså hur människorna mår, hur medarbetarna mår. Att leda på distans, det är utmanande. Du kan inte liksom gå runt, du får inte den här känslan för hur det egentligen är. Och att då skapa engagemang när medarbetare sitter på distans, det görs inte av sig självt.
Nej, precis. Och det var tänkt förstås att du skulle göra ännu mer, vara ute i organisationen när du tillträdde.
Ja, det är det.
Ja.
Och man kommer till viss del, så du kommer en bit, men jag har svårt att se att man kommer hela vägen på distans.
Jag har ett ämne som jag brukar prata om som heter emotioner. Det tycker jag är så spännande. Och då ingår ju förstås vad som är utmärkande för dig vad gäller både när du är glad och arg och ledsen och alla de här sakerna. Är du en sån som man liksom ser på dig? Idag är Ylva glad eller har du liksom en...
Ja, det är nog så.
det går att läsa dig alltså.
Ja, jag tror att det går att läsa mig ganska bra.
Ja.
Så jag är inte riktigt duktig på att hålla masken. Framförallt så är jag lite för snabb ibland på mina reaktioner.
Mm.
Om jag får någonting, exempelvis ett utkast på en rapport eller någonting sånt, som jag känner att oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig.
Mm.
Då kommer det ju liksom ett samtal från mig.
Ganska snabbt.
Så. Eller att jag kallar till möte dagen efter eller någonting sånt. Så att, och då, så att, ja, jag är ganska så...
Direkt
ja. Ja, det är.
Och är det liksom ofta som man ser dig skratta i korridorerna?
Ja, jag har lätt till skratt.
Mm.
Det har jag.
Mm. Och ilska då?
Jag har lätt till ilska också, men... Där försöker jag behärska mig.
Okej. Vad får dig att bli riktigt engagerad då? Gå igång sådär?
Det finns, jag ska säga, två typer av engagemang. Det ena är liksom irritation och frustration. Och det andra är när det, wow, nu händer det. Hörrni, vi är på väg. Och... om jag tar det positiva först då, så till exempel så gjorde vi ett arbete med ledningsgruppen, alltså koncernledningen nu här under våren. Och det var rätt kämpigt i att göra det här på distans och försöka workshoppa digitalt. Men vi nådde i mål.
Mm.
Och sen stod hela koncernledningen och presenterade det här i slutet av juni. Och det var häftigt, var det. Då kände jag, wow, hörrni, nu. Och det kan kännas lite torftigt att vi står och gör det här digitalt. Men underskatta inte kraften i det här. Att vi, det här är ett arbete som vi har gjort tillsammans. Och vi presenterar det tillsammans.
Mm.
Det får mig engagerad. För då känner jag, nu är vi på gång. På samma sätt så kan jag bli engagerad när jag känner att saker och ting har kört i diket eller håller på att köra i diket.
Ja.
Så.
Ja.
Ja, då vill jag liksom ta tag i sådana saker.
Mm. Så det är också en form av att visa tydlighet i det här?
Ja, och att rädda upp.
Mm. Mm. När var du senast ledsen? Kanske aldrig är det.
Jo då, jag är ledsen, men... Jag har haft en bra sommar.
Det måste ha varit det.
Jo, men... Ja, fast jag är väldigt sällan så där riktigt, riktigt ledsen. Utan jag är snarare lite mikrosorgsen.
Ja.
Nej, men sådär att jag... Liksom, det där... Så där vill jag inte. Och vad det där inte gick bra. Eller varför förstår de mig inte?
Mm.
Så att det är snarare de... Och jag har inte någon... Någon tydlighet där,
nej,
liksom så.
Nej. Är du rädd för något?
Om. Jo, men det är klart, det är nya situationer. Så...
Är du det? Du var, inte, nej, du var i alla fall inte orolig när du kom hit.
Nej, men rädd är väl kanske att ta i. Mm. Men det är inte så att jag liksom promenerar helt oberörd i nya situationer. Det gör jag, utan det kräver sin insats.
Mm.
Jag vill vara förberedd och jag vill... veta vad som förväntas och så.
Mm.
Men rädd, nej, det är om jag skulle nog ge mig upp på höga höjder, då skulle jag bli rädd.
Mm. Men det här uppdraget nu att också rapportera till styrelsen och hela det ansvaret, det är ingenting som du rädds för?
Nej, det är det inte. Dels för att jag har... Jag kände ju styrelserna till viss del innan jag blev vd.
Mm.
Eftersom jag varit sekreterare i styrelsen och vice vd så har jag alltid varit med på styrelsemötena sedan 2016.
Mm.
Det gav ju en trygghet i det. Och sen är jag inte rädd för att rapportera. Och då både de sakerna som inte går bra och de som går bra. Det är jag faktiskt inte.
Mm. Härligt att höra. Och det var ju så att jag frågade dig innan vi satt oss ner här och satte på mikrofonerna vad du skulle vilja att det här avsnittet, vad man ska känna när man lyssnar på det. Och då sa du mod.
Ja, och det är väl det som jag känner att jag kan, som jag möjligtvis skulle kunna liksom inspirera till, inspirera andra unga tjejer, att kan jag så kan ni. Och det handlar oftast om mod, att våga ta det där steget som du kanske inte alls har tänkt dig att du ska ta. Men att tillfälle ges, så gör det. Och då, det handlar om mod, och det är superläskigt, tro mig. Jag vet, jag har varit där. Men det, man växer med uppgiften, och det är värt det.
Ja. Du har ju testat verkligen, och längs resans gång. Men det var ett stort mod att ta den här rollen. Alltså.
Ja, det var det. Det var det. Det var inte ett beslut som jag tog över en natt, utan det här fick liksom växa fram och mogna fram. Och sen fick jag ändå ta ett djupt andetag och säga, jag är intresserad av att gå in i processen.
Ja, superroligt. Nu slutar vi nästan där vi började, nämligen hur det gick till när du tillträdde här. Jag brukar ju också avsluta med att du ska få summera lite grann kring och vad du vill skicka med. Det här var en av dina medskick. Men vad är det för någonting som, om du hade fått höra när du var 20, någonting som har varit värdefullt som du vet nu? Mm. Vad skulle det ha varit?
Då skulle jag säga så här, att ha inte bråttom. Livet tar vägen med dig. Och du vet inte riktigt vart livet tar vägen. Nej. Så att saker och ting kommer hända. Det kommer finnas möjligheter. Och då gäller det uppbåda det här modet och ta dem. Men jag skulle vilja ha sagt till mig själv att liksom, var inte stressad. Och tåget kommer inte gå. Det är bara att du ser inte det ännu.
Nej.
Vad som kommer hända.
För du har ju hunnit också vara hemma och fått 3 barn. Ja. Och jag brukar inte alltid prata om det här, men nu gör jag det.
Mm.
Hur har du parerat karriären och yrkeslivet?
Jag ska säga, de 2 första barnen så fick jag ju när jag fortfarande var på advokatbyrå. Och det var ju lite speciellt. Jag var väl en av de första kvinnliga biträdande juristerna då, och advokaterna som fick barn. Och första barnet, då var jag hemma och jobbade nästan ingenting. Andra barnet, så då var jag inne på byrån en dag i veckan. Och han var 12 dagar när jag rullade in honom med barnvagn första gången. Men då hade jag fortfarande ambitionen att vara kvar. Och då insåg jag att då kan man inte riktigt vara föräldraledig. Du måste hålla kvar vissa klienter för att ha en chans när du kommer tillbaka.
Mm.
Sen valde jag ju ändå att lämna byrån, men fortsatte jag jobba under tiden.
Hade du gjort likadant?
Idag? Mig passade det där ganska bra faktiskt. Det gjorde det, att hålla kvar en fot i yrkeslivet. Så att för mig personligen så var det bra. Och han var, Olof som han heter, min son, han var väldigt lugn som barn.
Så det funkade
han
jättebra.
Tog nog ingen skada. Nej. Sen fick jag ju också Lotta då när jag var på Folksam.
Mm.
Och den föräldrar, och sen har vi delat föräldraledigheten då, helt lika.
Lever ett jämställt?
Ja, vi lever jämställt. Mm. Och min man har varit föräldraledig och tar, det är klart att han har varit med på den här resan också, och det har varit en resa för hans del också. Och han tar ju nu det stora ansvaret för barn och hem.
Mm. Är det så?
Ja, så är det.
Mm.
Min kalender går först.
Ja. Mm. Och det har ni liksom pratat om? Och,
ja, det har vi gjort. Och det går inte, jag ser inte att det hade gått på något annat sätt än att vi hade pratat igenom det. För att det här är inte ett beslut som man kan ta eller hoppa på den här typen av uppdrag och tro att resten av livet ska vara samma som det var tidigare. Det går inte. Jag måste alltid kunna sätta jobbet först.
Mm.
Det är vad som krävs.
Mm. Spännande. Du, Ska du blicka framåt lite också nu då? Vad ser du fram emot mest i höst?
Att vi får komma tillbaka på kontoren. Jag hoppas så innerligt att datumet 1 oktober, att det inte flyttas fram. Mm. Utan vi kan börja ta tillbaka medarbetarna till kontoren.
Mm.
Och att min ledningsgrupp får träffas. Vi har inte setts på ett år.
Ja, ni har inte det.
Nej.
Nu. Mm.
Det är vad jag längtar efter.
Det förstår jag, verkligen. Nu ser vi till att det där händer.
Ja.
Tack snälla för att du har varit här och delat med dig.
Tack för att jag fick komma hit.
Mm, tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Ylva Wessén. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa sina kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och ligga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.